Alla till Kalmar, Johan.
Alla gnagare i alla fall.
Ja, det blir smockat på guldfågeln på söndag klockan 15, va?
Samlad omgång, som förr i tiden eller som i slutomgångarna nu då, numera. Mm. Det lever.
Jag såg lite grann här igår kväll på Kalmars match mot Sirius där det slutade med ett kryss. Och jag måste säga att Kalmar i andra halvlek framförallt och efter att Rasmus Elm joggade in på planen som inhoppare var det bättre laget. Och att de har ju någonting ändå som skulle göra mig nervös om jag var AIK-are.
De har ju en rätt bedrövlig höst egentligen i stort, Kalmar. Men nu
inte
är
bara
det...
rätt utan bedrövlig.
Ja, det får man väl säga. Ja. Nu är det ju ändå två matcher i rad där de inte har förlorat åtminstone, va? Mm. Och jag såg även att Lagerlöf i Sirius lyfte lite på hatten för... De tyckte det var konstigt att Kalmar inte låg högre upp, sa han. Och att, han pratade framförallt om första halvlek, tror jag. Han sa att den bästa spelaren i vårt lag var väl nummer 13 kanske. För först var det 11 röda och domaren var också bättre. Så det är ändå att Kalmar kanske lite på uppgång då. Mm. Och retar naturligtvis liksom Henrik Rydströms nerver att få vara en del av det här. Mm. Det känns nästan lite, det blir orättvist mot Rydström. Han är i allra högsta grad med idag. Men det är lite retrokänsla över när de är där och gör en liten... Jag såg liksom Rydströms peak mot AIK var någon rubrik igår. Och det känns nästan som lite gamla tider på ett härligt sätt.
Som man saknar.
Ja, det gör man ju faktiskt. Men det är klart att han gillar det här läget.
Ja, AIK då, det är ju vidarekänt just nu att de har ju bekymmer. Framförallt på mittfältet där kanske där både Kristoffer Olsson och Adu är borta, avstängda.
Duellt Sebastian Larsson.
Sebastian Larsson och Dimitridis tror jag också är lite osäker. Så det skulle kunna vara så att fyra... mittfältare är borta.
Ja, jag såg faktiskt bara bli påminn om det. En som lär spela i alla fall Daniel Sundgren. Mm. Och hans pappa då var ju med och vann guld på bortaplan 92 när Gary gjorde mål nere i Malmö. Bara intressant, en generation senare var liksom bara slående hur mycket som har förändrats. Att det här är ändå under, alltså vi ändå har minnen av det. Men ett AIK-lag där Pascal Simpson, stjärna, tjänade 7000 i månaden tror jag. Mm. Och där de inte kunde åka på träningsläger inför säsong och fick träna i Hagaparken bland hundskit och sådär. Mm. Och att de fick ta med sig egna mackor. Det är bara kul att tro publiksnittet i Allsvenskan då var 4000 eller något sånt där. Så vi ska vara tacksamma över detta intresse. Vad var det? 80000 eller något på fotboll i Stockholm i söndags.
Mm. Ja, det är mäktigt faktiskt.
Det som talar för kanske ändå är väl att nu är det ju här... Jag vet inte när den Örebro-matchen var, den som AIK tappar i slutet, om de hade chansen att gå ifrån till 10 poäng då eller något. Mm. Det som talar för nu ändå är ju att det kändes ju inte som att det var det här krampaktiga frossan. Så, det var ju en orgie av missade målchanser mer mot Sundsvall. Det
hade varit en sak... Eskelinen gör några superräddningar.
Ja, det gör han ju verkligen. Det hade varit en sak om man känner att fan, nu spelet är helt borta. Men nu har de en där... Östersundssegern och så att de borde ha vunnit den där matchen. Mm. Håller de sig coola så bör de ju ha en god chans. Mm, i alla fall. Du nämnde Eskelinen där, Sundsvalls målvakt som tog platsen från Tommy Naurin och har gjort en jättestark säsong och var lite i huvudroll på Friends då, med flera fina räddningar. Du sa, det var framförallt den där i slutet. Han är väl på den på Rashidis skott?
Ja, får fingerspetsarna på den. Och man kan ju säga wow, vilken räddning. Men samtidigt så kände jag att han gör ju inte, alltså han hoppar ju bara ut och får bollen på sina händer. Det är inte så att han, jag vet inte, jag ska inte försöka ta ner William Eskelinens räddning. Men det är samtidigt, det är ju en reflex. Alltså, ja, detta är ju kanske en fråga för fotbollsfilosofiska rummet. Vad som är en reflexräddning och vad som är en räddning.
Så kan det vara. Jag blir också nyfiken på vad som är så att säga planerat från Eskelinen. Reflex talar man ju alltid om, men hur man ska agera utifrån givna lägen. Jag lyssnar på en podd om bandy ibland, det gör inte du.
Nej, det gör jag inte.
Nej. Och det var lite för att få läget i lagen inför elitserien som har trummat igång här.
Vilka är favoriter?
Ja, det är väl Villa och Sandviken, ja. Skulle jag säga kanske. Skulle nästan du kunna gissa att de var favoriter kanske.
Edsby är mitt lag och hugger för dem.
Ja, de är väl ändå med och hugger men inte guldfavorit. Nej. Nej. Är det ditt lag det?
Ja, jajamän.
Okej. Ja, jag hörde i alla fall en bandymålvakt bli intervjuad där, Jakob Säleby, och han tittade mycket på andra sporter och var fotbollsintresserad, och då studerade han särskilt noggrant då målvakter i de andra sporterna, handboll, fotboll, hockey, och fotbollen stod ut tyckte han, att han blev inte riktigt klok på, han tyckte helt enkelt att fotbollsmålvakter var för dåliga. Och han förstod inte riktigt varför de agerade som de gjorde i vissa fall, så att de jobbar så otroligt mycket då med statistik och vinklar att han ska som bandymålvakt veta i olika typer av lägen hur han ska stå i målet. På en plötslig chans från det här läget så ska han komma ut och agera på det där sättet för att täcka av så många vinklar som möjligt. Och blir det mål så är det grattis. Det var inte mitt fel ungefär. Jag lyssnar på den samtidigt som MFF möter Sarpsborg borta. Och där kvitterar Sarpsborg. Och det är verkligen ingen tavla av Johan Dahlin. Det är lite flipperspel och så dyker ett läge bara upp. Men jag tänkte på att när han liksom kastade sig ut eller satte nästan sidan till Dahlin på ett sätt som jag undrade sådär. Har han en plan? Då hade jag lyssnat på den här podden. För om det uppstår liksom ett läge från nära håll, på vilket sätt han ska gå ut och göra sig stor. Det såg ut som att det är väldigt mycket ad hoc att nu agerar jag på det här sättet för stunden. Sen är det ju den här ganska stora disclaimern, och det nämner den här bandymålvakten också, att målet är så mycket större i fotboll. Att i hockey så är det naturligt att man täcker mycket mer helt enkelt. Mm. Och att fotbollsmål är så stort. Men kanske Mats Elvendal eller någon annan målvaktstränare, guru, kan mejla om detta. Och hur mycket man jobbar med hur man ska stå och komma ut utifrån olika lägen som uppstår. Till exempel då, vi tar William Eskelinens räddning. Är det en kanonräddning och en reflex? Eller är det resultatet av att han gör sitt jobb?
Ja, just
det. För att han har, han vet precis hur han ska göra. Mm. Någon vet säkert mer om detta.
Ja, vi skickar vidare den frågan till våra lyssnare.
Vi kan väl också säga, Anders, att Norrköping har ju chansen då i och med att de ska åka och spela mot Häcken. Men skulle de ändå mot förmodan ta det här guldet, så är berättelsen snarare om hur AIK torskade guldet.
Det är ju lite det som är saken.
Ja.
Vi ska säga det då att vi gör detta avsnitt i samarbete med världens mest avancerade fotbollssimulator, nämligen Football Manager 2019. Den nya versionen introducerar många nya funktioner, inklusive VAR och mållinjeteknik, och nu har då officiell licens för Bundesliga. Alla 36 lag från Bundesliga och 2 Schweiz Bundesliga är fullt licensierade. Om du är helt ny till Football Manager så kan du lära känna spelet med en förbättrad interaktiv tutorial som introducerar dig för grunderna med att vara en fotbollsmanager. Football Manager 2019 finns nu ute till PC och Mac, och du kan då vinna ett exemplar av spelet genom att gå in på offside.org/offsidesnack där man tävlar om detta spel.
Ja, och det här avsnittet gör vi också tillsammans med Halebop, som för 9:e gången på 11 år kammat hem titeln Sveriges nöjdaste privatkunder i mobiltelefoni. Och Halebop vill också berätta att om du kliver in här som partner till Offside efter att vi berättade om spelstopp helt enkelt. Halebop vill vara med och bidra till att vi kan fortsätta ge både läsare och lyssnare oberoende och schysst journalistik.
Ja.
Vi lämnar väl inte helt den näst sista allsvenska omgången. För det hände ju en del. Och den stora samtalsämnet förutom det rent sportsliga var väl alla ikoner som på olika ställen i Sverige
avtackades.
Ja.
Och hyllades.
Och hyllades. Mm. I betydligt mer pampig och regisserad form än vad man kanske var van vid för x antal år sedan. Känns som det har hänt någonting där.
Ja, du pratade här om hur förutsättningen var 92 för pappa Sundgren, Gary, med att man hade med sig egna mackor på bortamatchen och sådana här saker. Det känns också som 92 när en hjälte...
Det var då Stefan Söderberg som var klubbdirektör, när han fick frågan om hur dålig är ekonomin och sa, det är röd avgång på samtliga områden. Röd avgång pratar man ju om, det var halva priset på tåg, va?
Just det. Ja. Ja, precis. Ja, men på den tiden när man tackade av någon som Kennedy eller Tobias Hussein eller Antti Johansson eller Daniel Sjölund som nu då blev avtackade, så var det lite blomster på inom mitt plan.
Som alltid sa, blomsterkvast.
Ja, precis. Så var det inte så mycket mer, liksom, en liten varm applåd. Nej. Tack så mycket.
Sen, kanske
så,
någon liten utfrågning, så här, något särskilt minne som sticker ut. Ja, ja, det är klart. Att
inte Tortokupen 87.
Ja, och det kanske också är ett resultat då av att det har väl förts en, jag ska inte säga opinion, men jag vet att Patrik Ekwall bland annat har haft det som lite käpphäst. Alltså, han tyckte att vi i Sverige var dåliga på att... just den här typen av avtackningar och visa uppskattning för spelare som har varit med och bidragit till mycket. Mm. Antingen på landslagsnivå eller på klubblagsnivå. Men nu har de väl lyssnat på Ekwall och på den här opinionen. För det var ju, jag såg att Tobias Hussein, ska vi börja med att han kanske fick 7-4 i betyg av Göteborgsposten efteråt?
Du kom in här i måndags morse och skakade lite på huvudet. Vad är detta av GP?
Ja,
alltså 7-4, det är ju deras betyg. Precis som Expressen har sina getingar och Aftonbladet sina plus. Så är det deras sätt att sätta betyg. Det är 4.
Ja, precis. Och han får det ju inte för matchen som sådan då, för han hoppade ju in mot Malmö. Jag tror att det redan stod 3-0 till MFF då. Utan det här ska väl ses som ett betyg för hela hans tjänst i blåvit gärning. Mm. Eller hela hans blåvita gärning. Uh-huh. Och, men jag ser ju framför mig hur någon på GP liksom känner sig smart. Uh-huh. Att det här kan bli en PR och lyckas väl då. För jag inte, nu sitter vi och gaggar om det. Men att det finns väl någonting där med att farsan fick sex. Då ska vi...
Förlåt bara. Att det skulle vara någon slags succé-PR-grej att de sitter och firar på GP Sportredaktion med tårta. Bara jävlar, det lyfte alltså.
På vårt intranät på Expressen när jag jobbade där så kunde man alltid se när en nyhet eller någon text blev citerad eller creddad på andra ställen. Så kunde man se då, så var det lite fjäder i hatten att andra tagit upp den. Du tror inte att de i Slacken eller något sånt där, att det ändå nämns att Offsides podcast pratade ändå om de 7-4-orna.
Hur ringer det klockan?
Ja, vi når ändå en del. Nej, det är väl dels någon slags blinkning till Glenns 6 getingar då, att Tobbe skulle ha mer.
Och, ja, men bara där kan man ju också...
Någon också sa, så har han tröja nummer 7 också.
Ja.
Det kanske finns något smart där. Men det blir ju lite speciellt när man ska ge den typen av betyg för en hel karriär då. Ska liksom man ge Torbjörn Nilsson 11 fyrar retroaktivt. Inget ont om Tobias Hysén. Men det finns ju faktiskt personer som kanske har varit ännu större i Göteborg.
Ja, jag tycker, om man bara ska prata om det här lite kort med vad det gäller matchbetyg. I det här fallet så är det är uppenbart att det är en slags hyllning till Tobias Hysén. Men det blir också en devalvering varje gång man gör en sån här. Man går utanför ramen vad som egentligen är normalt eller tillåtet. Det är 5 som är max i det här fallet. Ger man någon 7, det är så jävla orent så att man fattar inte. Man kan inte ta det riktigt på allvar. Det är ändå en del av deras journalistiska arbetsmetod. Att om man ska sätta betyg på spelare... Jag kan inte ta det på allvar riktigt sen.
Är redan 6:an, 6 getingar, den var ju definitivt inte urvattnande Glenn fick den. Nej. Men har väl varit några gånger på ett sätt som man, ja men var inte för devalvera det här nu. Men går man upp på 7 öppnar man ju för att ja, vi kan ju dra det här hur långt som helst. Ja, plötsligt är 7 ganska dåligt snart.
Ja, men det finns ju så när Bruce Springsteen kommer hit och får en 6:a. En annan gång.
Som ja, fick. Också den andra gången. För det ligger väl i dramaturgin att 2 spelningar. Så finns det förväntan att det är den andra som ska vara.
Där är det ju en redaktionschef som är lite effektsökande. De vet ju att den grejen ger ju uppmärksamhet som genererar läsare. Så att det är ju det också. Och där känner jag att det blir lite för sådär genomtänkt på liksom marknadssidan eller från ekonomisidan.
Det är ju också att kraven höjs kanske på vad man ska få för betyg. Vad heter den här stjärnkocken i Stockholm? Franzén?
Ja.
Som väl också är nervös nu, för han är väl AIK-are, va?
Ja, just det.
Ja. Men han fick ju, han vägrade ju prata med Dagens Nyheter i något helt annat ämne och hänvisade till att han blev så sårad av deras recension på hans nya krog. Mm. Och då hade han då fått en 4 i betyg av 5. Så liksom, han hade velat ha 7.
Ja, så var hans in your face då när han blev den första svenska krögaren som fick 3 stjärnor i Michelin.
Ja, och det var då han vägrade uttala sig för DN, vilket ändå var lite småsint kanske. Mm. Det är märkligt med Tobbe Hysén, han har ju fått otroligt mycket och med rätta också, beröm och kärlek för hur han är som person det här året. Han har ju aldrig varit någon som har rört upp jättestarka känslor.
Reko.
Reko, precis. Men för några år tillbaka ändå rätt average i sina... Så här, men en bra kille. Ja. Men det här året börjar han bli messias nästan. Mm. Det är någonting med, tänker jag också, när pendeln svänger. Man har en graf där att Tobias Hysén är en av allsvenskans allra bästa forwards. Och några säsonger han uppe och nästan vinner skytteligan. Och jättehet. Och sen går den kurvan ner. Att han får problem med skador och kanske med snabbhet och form och helt enkelt inte riktigt ett hot längre för andra lag. Då kan man kosta på sig att putta upp den andra kurvan som är då hans personlighet. Mm. Att då, nu när du inte riktigt är så farlig för våra backar längre så kan vi kosta på oss att säga att vilken fin människa du är. Mm. Att, då får den ta över nästan istället. Mm. Och ja, det finns väl något fint i det också. Men speciellt, det måste vara väldigt, väldigt tydligt för Tobias Hysén att säga att bra läge att sluta nu. Han kan inte vara mer populär.
Jag tänkte då, oavsett på detta i söndags då, när man såg de här hyllningarna och man såg Simons inram och fokusering på de här hyllningarna från Norrköping till Göteborg till Hammarby. Det var jättefint och jag håller med på Trekvallet. Detta är ju någonting som vi ska anamma och utveckla och göra. Det blev ju fint för publiken. Men att publiken också, ska man säga, de här tiforna som produceras, det är ju liksom världsklass på dem.
Ja, gud ja.
Så att publiken bidrar ju lika mycket till den här upplevelsen som matcharrangören i sig, som sätter ihop ett bra schema efteråt. Som på TL2, det var ju häftigt när de släcker ner och det blir helt mörkt och bara liksom en spot på Kennedy och så.
Mm.
Men i alla fall, när man ser det här och man får allting det här paketerat och också upprepat mot en som tittare hela tiden, det här blödiga tonen i det, både från liksom studion, från kommentatorer, och man ser alla de här tonerna, det blir nästan för mycket. Det blir som att det blir någon slags antiklimax för mig.
Mm.
Det blir liksom inte bara ett klimax.
De
utan det blir
så, säger så tydligt vad du ska känna.
Ja, kanske. Precis. Ja. Det är ju också en sån käpphäst. Man ska inte liksom skriva läsaren på näsan, som det heter redaktörs i vår värld. Så att om det är känsligt så ska man inte överdriva det känsliga. Det är ju svårt balansgång.
Mm.
Det är ingen kritik mot Simon i det här fallet. Utan det är ju mer bara att det föll sig så att det var... man får säga då, två stycken i Norrköping, en i Blåvitt, en i Hammarby, som alla på samma dag. Nu finns det vissa spelare som säkert också har gjort sin sista hemmamatch som vi inte känner till.
Nej, precis. Och man går några år tillbaka med liksom när bagaren tackar för sig i Kalmar. Det släcktes ju inte ner.
Det gjorde det. Det var en liten blomsterkvast.
Då är ändå hans rödvita gärning ganska stor.
Ja, precis. Nej, men det blir lite för melankolisk stämning för mig som ändå gillar melankoli.
Ja.
Det blir lite för mycket.
Det var väl därför det var skönt då kanske att en av de här där det faktiskt blir lite sportslig påverkan, att det är rätt otroligt att Daniel Sjölund bara in i, han har liksom inte bidragit mycket i år och bara suttit bänk och väntar på att packa väskorna och åka hem till Åland, hoppar in i 92 och sen får vara den som avgör.
Mm.
Det var ju något befriande att det kunde få lite sportslig påverkan mitt i allt det där.
Ja. Och herregud, det är inte så att nu är det bara min personliga åsikt. Jag inser och jag är väldigt medveten om att stora majoriteten tyckte bara detta var jättefint och problematiserar inte detta. Så att, det är jag som försöker vara lite skitnödig här.
Ja, jag tycker det är fint när man får ta del av det här på ett mikroperspektiv. Det här blir ju makro, man ser det här enorma hyllningen till exempel Kennedy och sagolikt vackra tifot och hela den här showen, men det är fint när det kokas ner till den enskilda individen. Och jag blev faktiskt så himla glad när jag fick se, jag tror det var Tobbe Regnell som skickade till oss, ett litet klipp på offside-bekantingen och inbitne Hammarbyaren Magnus Hagström. Och klippet är ifrån, vi kan nog spela upp det snart här, men man får inte se tyvärr Hagströms fantastiska polisonger i bild, eftersom man bara får lyssna här. Men det han kommenterar och är så rörd över här, han har precis fått supporternas matchprogram i Hammarby.
Som han då producerar.
Ja, från tryckeriet som fokuserar då väldigt mycket på Kennedy. Han har precis fått det i sin hand och han väger det och han är glad över att det är så här reliefyta. Jag tror ändå att det kan vara värt att lyssna på även om man inte får se det. Kan vi be Simon bara spela det här klippet?
Det här är mäktigt. 150 gram Kennedy backers i Oglu. Ja, det här är...
För 50 spänn.
För 50 spänn, det här är... Ja, det är vackert. Relief. Det är så jävla fint. Nej, det här är vi stolta över.
Jaha,
det är äkta 100%. Kan vi få lyssna en gång till när han säger bara relief?
Relief.
Man ska ju också kanske ha viss förkunskap också med Magnus Hagström. En oerhört snäll, mild människa som har ett av de största hjärtan jag vet.
Ja, verkligen. Så, ja. Det är också en målbild att känna så för en tryckt produkt.
Mm.
Vi får ju när vårt nummer kommer till oss från, när vi har ett nytt nummer på gång och det kommer till oss från tryckeriet. Nya numret är här, säger någon. Och det är man alltid lite nervös, man letar efter fel.
Ja.
Det är ju ganska långt ifrån att man går och väger det, stryker handen, klappar en katt som Hagström gör och säger relief. Det är en slags målbild att ha, att man ska vara så stolt.
Ja. Men Johan, det återstår en omgång givetvis. Och frågan egentligen, förutom om det är så, pallar AIK trycket i Kalmar, kan Norrköping skrälla när de kommer till Hisingen? Det man ändå är mest nyfiken på är hur kommer Häcken avtacka Krickan?
Ännu en avtackning. Kristoffer Källqvist, mångårig fotbollsmålvakt som likt Daniel Sjölund har hamnat mer och mer i periferin.
Mm.
Han är ju inte någon förstemålvakt där längre. Men det hade ju varit magiskt om Alm lite oalmskt blir sentimental och tänker att Krickan ska få en sista match. Och det står och väger. Det är 1-0 till Kalmar på Guldfågeln. Och i slutet så gör Krickan en tavla.
Den, vet vilken tavla han gör också? Han ska försöka göra den här, du vet, finta. En liten Rabona-fint, vet, ja, som han gjorde, som blev rätt uppmärksammad här om året.
Ja, när han blev Hisingens Sigita.
Ja, precis, just det. Han gör den. Och det är då Simon Thern springer i kapp, tar bollen och rullar in en öppet mål. Och det är det som gör att Norrköping vinner samtidigt. Så,
ja, AIK-reaktionerna mot Krickan där. Det har blivit intressant. Ja. Det var ju, om ska vara lite självgoda här, men, och det var ju bara en minigrej, men han gjorde den där. Det var Marcus Ekenberg, tror jag, som han fintade bort.
Mm.
Iskallt då, Krickan. Och det är Patrik Westberg som är kommentator. Och utnämnde väl honom till Hisingens Sigita.
Mm.
Det utmynnade att vi gjorde en liten, liten jämförelse mellan Hisingens Sigita och originalet då, just den det, riktiga Sigita. Vilket ändå var väldigt kul när man tog till exempel rubriken Skandaler och kunde visa kox och fängelse och grejer på den riktiga Sigita. Och vad var det mörkaste vi hittade av Krickan var väl att han hade en päronsider
i sin kylen
när de var hemma och gjorde cribs och sådant. Och när Krickan sa, fast den är inte min.
Inget onyttigt, inga skandaler att bjuda tittarna på alls. Knappt någon här har vi något. En 3-5, det kommer du nog undan med det också, va?
Ja, det gör jag. Det skulle vara den här i så fall. Men den är ju inte min. Så.
Han har gett oss många fina stunder, Kristoffer Kjellqvist. Han spelar nog inte, men hoppas han får en fin avtackning i alla fall.
Jag tänkte vi skulle prata lite grann ubåtsjournalistik, Johan. Vad säger du?
Ja, gud vad sugen jag blir. Och lyssnarna. Ser du, känner du hur de sätter sig på tå framåt för att spetsa öronen?
Ja, då ska jag veta det. Vi är ju onekligen.
Finsmakarna säger, ska de prata om Villarreal, den gula ubåten som de väl kallar det.
Yellow submarines. Nej, vi är ju marinerade senaste året här i ubåten. Med tanke på vad Mattias Göransson och Filter har producerat. Gav vi ut den här båten. Boken Björnen kommer, som ju handlade en hel del om ubåtsjournalistiken historiskt sett.
Och rysskräck och mönsterseende och lite sånt.
Precis. Mm. Och det har ju varit ett slags tyst krig mellan Mattias Göransson framförallt och ett par andra framstående publicister i Sverige, då i synnerhet kanske Dagens Nyheter. Och därför så blev det intressant. Den 25 oktober så gick DN stort ut med ett nytt avslöjande, ett scoop. Första sidan på DN, 5 sidor tror jag det sen följdes av i tidningen. Där det var då Mikael Holmström framförallt som är den stora försvarssupporten som också har legat bakom en del av de här ubåtsmisstankarna då. Ryssar som har legat och spionerat i svenskt vatten i Stockholms skärgård mestadels. Och det gick ut med det här tungt. Mattias förde då ett litet eget tyst krig på sitt nystartade Twitterkonto.
Ja, det var inte så tyst, men det var väl inte att så många märkte att kriget pågick.
Nej, precis. När han skriver att nu får ni faktiskt kalla med er. Detta är ännu en gång bara helt overifierade källor och det finns inga belägg för det här förutom att det är några vittnen och någon som är ute och är lite otydlig då från Försvarsmakten i ett första läge när DN och Holmström konfronterar eller vill ha uppgifter.
Ja, det är väl hans käpphäst då, Göransson, att det saknas alltid hårda fakta. Precis. Varje gång.
Precis.
Och det får inga konsekvenser.
Ja. Och sen så visade det sig då, några dagar senare, att det inte var en ubåt.
Försvarsmakten går ut och säger att det inte var en ubåt.
Precis. Mm. Och det finns det då ett par saker i det här. Detta är ju inte att jag ska rikta någon som helst kritik mot Dagens Nyheter. För detta är ju likadant mot andra redaktioner och mot oss själva och mot Filter, givetvis. Men det finns ju någonting här, att det finns en kollegial sammanhållning i såna här frågor, som det blir alltid så att när, om vi tar det här ubåt mellan Filter och Dagens Nyheter, eller Palme för den delen, det påminner om när Filter gick ut stort här i somras med att de hade lösningen på Palmemordet, som man också kan diskutera, det är en annan diskussion, så var det samma mönster där, det är samma personer på Dagens Nyheter, Volodarski, chefredaktören, Martin Jönsson som är redaktionschef, digitalt ansvarig, eller ja, vilken titel han nu har. Så är det ett par stycken till som är rätt så, ska man säga, lite raljanta i sin ton mot Mattias. Mattias är lika raljant tillbaka mot Dagens Nyheter. Men man ser ingen annan, inte en enda person på Dagens Nyheter som sticker utanför den här kollegiala. Alltså en journalist, kan man tänka sig, ett av de första och stora uppgifterna en journalist har, det är ju att vara kritisk. Att man kanske, även om en journalist, en kollega på Dagens Nyheter, går ut tungt, man står bakom en publicering, så måste det finnas personer som känner att detta är inte klokt, varför gör vi det här? Precis som på Filter, när de går ut och skriver lösningen, då kan du och jag känna att lösningen kanske är med ett frågetecken. Det hade varit vattentätt. Men den här, alltså den här kollegiala sammanhållningen, den är ju allt mer uppenbar, tycker jag, på redaktioner. Att jobbar man på Expressen så är man stenhårt bakom en kollega som går ut med någonting som av väldigt många andra som är objektiva kan säga att här finns det liksom luckor. Eller Aftonbladet, eller Dagens Nyheter, eller Filter, eller Offside. Man gör så här. Och det är väldigt tydligt just i förhållandet mellan Filter och Dagens Nyheter. Att det finns ingen som sticker ut hakan och säger att men vänta nu här, ska vi inte hålla lite grann på gasen?
Det blir väl att påminner att man är lite som ett lag och förväntas sluta upp bakom sin lagkamrat. Och precis att så. Numera så, i och med sociala medier, så finns det många personer som har stora privata plattformar, kanske på Facebook, Twitter, Instagram och så. Så det kan vara mycket värt för att få spridning om jag har en kollega som kommer med ett stort avslöjande och jag når jättemånga genom mina kanaler, så kanske det finns en chef där som uppmanar mig att puffa för det här, så kan vi få ännu fler läsare, vilket blir då lite att man förväntas vara kollegial. Vi är ett dåligt exempel, för vi är så få. Liksom, det är lite mer delikat på en stor redaktion där det finns fler åsikter och viljor. Det är ju såklart folk som tänker att vi dundrade på här med 5 sidor om den här påstådda farkosten. Om det var en
det var utanför Bosön för övrigt.
Ja, det var nära fotbollsmark, kan man säga, på så sätt. Ja. Och mitt i sommaridyllen med något seglarläger där. Och sen säger Försvarsmakten att det var inte en ubåt. Så kanske, det är klart att någon tänker att det här blev inte helt bra. Men att det inte, då kniper man väl käft då. Mm. Men det kan ju pågå diskussioner internt. Men det, alltså det påminner lite om ett parti.
Ja, exakt.
Att man blir lite institutionaliserad kanske. Mm. Att man också blir vänner med de man jobbar med. Och man får också deras version mata till sig. Men det blir ju lite speciellt. Och det är ju jobbigt att vara den personen som, i så fall, det mesta man gör är väl att strunta i och sprida det. Och då kanske någon blir lite sur internt. Mm. Skulle ju också vara rätt mycket till att man skulle gå ut och, det gjorde väl Robert Laul flera gånger med Erik Niva, och det har han skrivit om i sin bok också när han inte mådde så bra, Laul, att han gick ut utåt och kritiserade medarbetare. Mm. Och det var väl inte bara Niva han kritiserade, men bland annat honom. Och där blev det ju väldigt känsligt och han blev inkallad på samtal och sådär, har ju berättat om. Det är ju liksom någon slags nästan oskriven regel att det gör man inte, utan det tar vi internt i sådana fall. Ja. Men just det att aktivt sprida, och sen när man kanske känner i magen att jag håller inte riktigt med om detta. Mm. Eller så här, jag ser luckor i den här granskningen. Mm. Där är ju ett litet jobbigt läge som man kanske kan relatera till.
Ja.
Ja, men ta GPs exempel då, när Balkander avslöjar att Poja Spagge ska på sparken. Det är ju inte säkert att samtliga reportrar på GP-sporten trodde på det 100%. Och då kan ju de hamna i ett jobbigt läge själva och kanske kollar. Och så kanske det sticker i ögonen på folk. Det här har jag upplevt många gånger när man pratar med folk man intervjuar, kanske lite mer när intervjun är klar, eller det händer ju att de ställer frågor om vårt jobb och blir nyfikna på medievärlden och märker att en sak som kan reta fotbollsspelare eller ledare är sådär att de tycker att vi ofta kanske avkräver dem svar och vill påtala misstag, de ska förklara sina misstag oavsett vad det är för typ av misstag. Och det gör jag gärna, men att de upplever att vi själva inte är så bra på det. Mm. Att ni kan ha helt fel, men att det får ju aldrig några konsekvenser för er. Mm. Att vi inte upplevs som så bjussiga där, helt enkelt. Rättelser är det ju ofta noga med, men det är lite en annan sak. Mm. Att det är väldigt lätt att gå in och rätta. Jag kallar David Cameron för James Cameron. Ja, det är bara pinsamt att säga att sorry, som ni såg så blev det fel. Eller att AIK vann guld 93, skriver jag en text och så får jag skriva förlåt. 92.
Eller så när vi skrev att Elfsborg hette Elfsborgs IF.
Ja, visst. Men den är ju enkel att rätta. Det är bara liksom, och folk förstår att här blev det fel bara. Men lite mer kanske när det är stora nyheter som visar sig inte stämma. Mm.
Eller man har slagit på en väldigt stor trumma också.
Ja, det kan ju vara åsikter som drar det ganska långt. När det visar sig att där tror jag att många upplever från andra sidan att vi är dåliga på att säga att här blev det lite fel. Mm. Eller att förklara varför det blev fel. Det var inte medvetet fel, men de här, att man är lite tjatar så mycket om hur transparent det är. Men just de där bitarna upplever jag att många som vi bevakar ibland tycker att vi lite dåliga på. Och vi granskar och sätter betyg och ja. Är så jäkla liksom pekpinneaktiga. Och så.
Ja, precis. Men det var ju det också som jag tänkte på. Både i fallet nu då med DN senaste ubåtshistoria och om vi säger GPs Poya Asbaghi avgå historia. Inget av fallen har de ju förklarat eller motiverat. Det kan jag också tycka att vi måste bli bättre på vi som jobbar med publiceringar. Att när det blir fel så man behöver inte alltid röja en källa. Det är inte det det handlar om. Men därmed så kan man förklara lite grann att fan, det gick lite snabbt där. Vi litade på en person som visade sig att vi hade fel där. Och det är beklagligt liksom. Ska man vidare?
Det behöver inte vara så att det handlar bara om skarpa nyheter heller. Det kan ju vara resonemang man för. Och inte minst kanske i det här forumet som är lite mer från höften. Och där man går på i stunden men i efterhand känner att ja, det kanske inte var något sakfel, men när man känner att det här kändes inte bra i magen efteråt och jag borde inte ha sagt så här. Där kan vi också vara dåliga på. Jag kommer spontant direkt på några grejer från vår poddhistoria som jag kanske så där i efterhand ångrar och borde ha sagt det. Liksom så här, det här tyckte jag blev lite fel. Mm. Men en var faktiskt bara från förra veckan när jag pratade om Bojan Pantsic efter att ha sett Malmö AIK och gick in med den här liksom lite präktiga disclaimern med att verkligen inte bidra till hot och hat. Och sen ändå salvar på rätt mycket om att tycker att han gjorde en väldigt svag match. Dels, om man ska göra det, så är det väldigt viktigt att man har på fötterna och verkligen känner att man kan de exemplen som man... Mm. Det kunde inte riktigt jag. Jag hade egentligen bara sett dem live och såg dem igen sen och då var det inte riktigt lika tydligt längre. Man var väldigt påverkad av det som man har sett på plats och så. Och den andra grejen, man ska kunna kritisera enskilda misstag och så även som domare gör tycker jag. Men att man är väldigt dåliga, det händer väl aldrig att man ägnar något större utrymme åt att säga att någon gjorde en bra insats när det kommer till domaren. Som mest så säger man, och domaren var bra idag. Eller så är det liksom, han märktes inte mycket, alltså så var han bra. Det hade ju varit väldigt spännande om någon vågade skriva en krönika helt inriktad på att domaren gjorde en kanonmatch. Mm. Kanske efter någon lite så här dussin match i Allsvenskan, ett Stockholmsderby 1-1. Och så tänker man, bra domare idag. Ja, fan, jag går bara på det och ser vad som händer.
Ja.
Men det är väl ett problemet att vi ofta saknar kanske tillräckligt kunskap också om både regelverket alla gånger. Och då får man nästan bestämma sig innan, nu ska jag följa alla situationer ur domarens synvinkel istället. Men ja, det borde man ju verkligen göra någon gång.
På tal om detta så lyssnar jag nu på senaste Lunds podcast med Stefan Johannesson.
Ja, jag tycker det var bra samtal.
Jag tyckte också det och det är uppenbart att han också... Han uttrycker det väldigt tydligt, en frustration.
Lite konstigt att han inte kom ihåg namnet på domaren han tyckte var bäst i världen.
Ja, det var två stycken saker i fakta. Han hade ju bytt ut då några stycken frågor då i fakta utan Olof. Och en var bästa domaren i världen. Ja, det är han, argentinaren.
Ja, dömde vi igen för
någon. Kom inte på hans namn nu. Bara, va?
Ja, det var lite
det är konstigt. Det du jobbar med. Så, om du tycker någon är världens bästa så vet man namn. Det andra var favoritklubb. Då säger han Tottenham Hotspurs.
Ja, just det. Inte Spurs och inte Hotspur. Ja. Det var ett bra samtal i alla fall. Tycker jag.
Och där var det väldigt tydligt att han känner den frustrationen över att vi journalister som är så snabba med att kritisera och vinklade på att det var för dålig, det är för dålig standard nu. Vi vet inte riktigt, han tog det här exemplet med Kosovare Slani när hon tidigare i år gick ut och sa att hon skulle skänka 5000 spänn till tränarutbildningar. För
domarutbildningar.
Precis. Mm. Och han menar, men vet hon hur domutbildningen ser ut? Vet hon det verkligen?
Mm.
Vad ska vi göra med de pengarna?
Och också att hon kanske är färgad av en situation. Var domarinsatsen så svag?
Precis. Och så kollar han om matchen och säger att det var faktiskt inte så mycket saker. Så att det ska vi väl ta med oss.
Det var en sak var en i alla fall som jag kände att så här, det var inte grundat ordentligt. Och att det blir slagsida, då får jag liksom då och då ta upp grejer som görs bra också.
Ja, bikten nummer två.
Det är när vi pratade om, jag vet inte hur länge sedan det här var, men när vi pratade om Mattias Bjärsmyr och hans liv i Turkiet. Och där det kändes efteråt att vi har blivit raljanta och moraliska på ett ganska osmakfullt sätt. Jag tror det börjar egentligen med att man läser en artikel om och att man skrattar åt ett citat.
Mm.
Och jag tror att det var att Bjärsmyr då som lämnade IFK Göteborg för Sivasspor. Och valt att bo själv där medans barn och fru är kvar i Sverige. Och jag tror att liksom det som fick en att skratta lite i artikeln om man läste om hans liv där var att han satt och väntade på att några gamla blåvitt kompisar skulle logga in så han skulle kunna spela tv-spel mot dem.
Mm.
Och, men då minns jag att jag minns inte ord för ord, men jag kommer ihåg att vi liksom ifrågasätter att var så långt ifrån familjen och ansvar och sådär. Och det är en sån här grej som
jag har gått och tänkt på också
flera kände gånger. I magen att det där blev jävligt dåligt. Ja, det... att för, vad vet vi om? Ja, det är bara ett jävligt osmakfullt sätt att göra. Och också något att det är Bjärs som man känner, han är så snäll Bjärs och han är liksom lite lätt att skoja med, vilket gör att man inte tänker efter riktigt. Dels vet man inte liksom familjeförutsättningarna, hur de har, vet alldeles för lite om den. Och då ska man skita i det. Det blev det fel.
Ja, det var bra. Jag har två stycken också faktiskt som jag tänkte på nu när du började prata. Det ena var en annan sak som inte är alls så allvarlig. Men när vi pratade om Serie A och Milan för ett par veckor sedan så kände vi är inte tillräckligt pålästa där. Jag känner det att det blir för dålig diskussion. Vi ska inte börja prata om de sakerna när vi inte har ägnat mer än 5 minuter åt att skumma igenom artiklar. Och här har vi en liten spaning, men den lyfter inte. Det går inte, och det är inte schysst mot dem som gillar sig. För det blir det som att, eller Milan i det fallet, där vi pratar lite mer om.
Bra, plus att det är ett minfält varje gång man ska säga en italiensk klubb.
Ja.
Jag vågar knappt säga en. Jag ska börja säga sådär där man kan... prata direkt in så att varje gång någon måste säga Spal eller så är den här datarösten som säger perfect pronunciation.
Nej, där är vi inte starka.
Nej, jag är enig. Kommer du på något mer?
Nej, men en annan går rätt långt tillbaka, men det var faktiskt när Ivan Turina gick bort och vi hade en blogg då som heter De tre redaktörerna. Det var du, jag och Henrik Ekblom Ysten som skrev. Och jag vill minnas att det var min dag att blogga. När han hade gått bort. Och jag
vi hade någon slags schema där.
Ja, typ var tredje dag. Och jag tänkte att jag måste skriva någonting om det här. För det berör det igen, givetvis. Och så. Och jag skrev en text där som försökte vara liksom sådär. Här ska man väcka till känslor. Och här är det fint. Och här är det sorgligt och så. Och jag skrev den. Och jag står för det jag skrev. Men samtidigt, jag hade träffat honom i 20 minuter. Jag hade ingen relation till honom, mer än att jag hade sett honom spela fotboll för AIK och hört vissa saker. Men det skulle inte jag gjort. Jag skulle inte skriva en sån text, utan det var andra som kunde skriva de texterna mycket, mycket bättre, och då gjorde de också.
Mm.
Det kan man känna sådär, det var lite effektsökande så att, fan, detta kommer folk läsa, därför skriver jag om det. Så det ångrar jag också. Det känns inte värdigt honom framförallt.
Ja, jag har, nu kommer jag på en i skriven form.
Vi kan köra på den.
Den stora ångerpodden. Ja, men det kan det väl få vara.
Ja.
Det finns såklart många saker. Alltså egentligen kan man säga att man alltid ångrar någonting med alla texter, men ofta är det kanske på sättet att så hade den blivit bättre och sådär, som inte är så intressant att lyssna på. Men jag minns när jag gjorde porträttet på Alexander Axén förra året. Och det här är egentligen ett problem som jag ibland kan ha överhuvudtaget, att man känner att man kanske inte har tillräckligt med spännande miljöer eller scener, det händer inte riktigt de här roliga sakerna eller som man vill att det ska göra. Så blir man lite så här, måste få den här texten lite roligare. Och då valde jag att ta med, vi sitter på, det är någon slags avtackning för Axén. Han ska sluta, eller har slutat som Örebro-tränare, men ska träffa laget en sista gång på en restaurang. Och det är ju ganska fint som det är. Då berättar Axén om, och det kommer fram en ung spelare och hälsar. Och lite likt Bjärs, att han var liksom lite sådär, honom var det lite fritt fram att driva med i Örebro. Han kunde säga lite grodor och lite roliga saker och så. Och Axén berättar då några av de här för mig. Och så återger jag dem i text. Och de ser lite roliga ut. Det går egentligen ut på att han inte riktigt är så skarp. Och jag behöver inte säga hans namn, för man kan ju gå tillbaka den som vill det, men det känns onödigt. Men återger det är ju något som han berättar för mig. Och som bara är som någon slags symbol av vilket relation han hade med sina spelare. Mm. Och att den här spelaren fick, han förstod inte så enkla vitsar, tror jag det var, eller gåtor eller något. Så fick han i uppdrag och sen försöka lära sig gåtor och berätta för laget. Mm. Och att man jagar skratten då, för att det här måste bli lite roligare. Miljön var inte så kul, de sitter på en restaurang och äter biff typ.
Mm.
Så tar man med det. Men därefter kände jag att det är inte värt det. Man gör sig ändå liksom lustig på någon annans bekostnad på ett sätt som inte är så kul.
Mm.
Och det kan, många tänker kanske inte på det. Han kanske inte ens nådde honom.
Mm.
Han kanske inte alls tog illa upp. Men har man det minsta där i magen, och det minsta att jag ändå hade när jag skrev, så ska man börja sudda det. För då är det inte värt det liksom, helt enkelt. Och sådana exempel har jag nog fler, men den kommer jag tänka på spontant.
Ja, nu släpper vi biktbåset.
Ja.
Och tar det lite vidare det som vi började med här med ubåtsjournalistiken. Och den här lite grann, du vet, teamkänslan. Det är att jag är team DN, jag är team Filter. det blir lite sådär att det finns inga nyanser där mellan, utan det är så svart och vitt. Antingen så håller man med eller så håller man inte med, och sen så går man stenhårt på den linjen. Det är ju liksom samtiden, den här teamkänslan. Och då tänkte jag så här, Johan, jag gav dig en liten uppgift igår.
Och det var en svår jävla
uppgift. Ja, jag vet. Den är lurig. Men jag tänkte så här, att vi har någon slags tankeexperiment där jag publicerar någonting utan din vetskap. Det kommer i nästa nummer av Offside. Du slår upp tingen. Vad i helvete är det Anders har gjort här? Mm. Det får dig liksom topplocket gå. Du blir vansinnig. Detta är inte alls bra för Offside. Mm. Detta är inte alls, jag kan inte alls stå bakom detta som din kollega.
Men ändå kanske att jag förväntas kanske sprida det. Ja, läs Andy Bengts reportage om, fast jag själva verket då hatar det.
Exakt. Så att vi ska helt enkelt komma på något som vi kan skriva om i hemlighet.
Det är ju ett rejält
som tanke. Får den andra trilla av stolen.
Det är ju ett rejält tankeexperiment, för vi är ju i princip vi två och några mer som gör tidningar, och det är väldigt nära processer. Alltså, det är roligt att se det framför mig, det kommer en offside från trycket och jag bara, vad är det här?
Ja, det är ju en,
jag har ju koll på minsta tecken.
Ja, och det är ju en återkommande kritik som vi kan få här i podden. Det är ju att folk tycker att vi bråkar för lite, du och jag, att vi är för mycket överens.
Ja, men här är det lätt att falla in, just för folk vill ha team-samhället. Ja.
Nej, så kan det vara.
Jag är team Bengtsson.
Men det är ju lite grann också både en styrka och en nackdel. Vi är ju påminna om rätt mycket i hur vi ser på världen och så.
Ja, men vi kan väl säga så här, att vi ska inte dra oss för om vi är oense, men om det där blir effektsökande så tycker jag det skulle vara hemskt.
Ja, ja. Gud ja.
Det tror jag folk är intelligenta nog att se igenom också. Ja, men uppgiften var i alla fall, som jag skulle ha gissat att du har gjort också då, att ta fram exempel på vad skulle jag kunna skriva om, eller om man kan också tänka sig att jag kapar podden. Mm. Vi ställer in en vecka, du är magsjuk, men så smyger jag ner här i källaren och sänder ändå. Ja, och svader.
Och jag ligger hemma, febersjuk.
Ja, ska lyssna på podden då. Vad i helvete!
Ja, precis. Vad är det som kan få mig att trilla av stolen?
Otroligt svår uppgift. Mm. Eftersom du också har lagt in elementet att det här ska vara lite kontroversiellt. Ja. Att det skulle kunna vara dåligt för Offside.
Ja.
Jag kan ju komma på saker som skulle vara kanske... det skulle kunna bli lite liv och eventuellt kontroversiellt, men det jag ändå tror oftast att du också tror att det skulle kunna finnas någonting här, eller det omvända, att jag kan nog hitta ämnen som du inte skulle gilla och se i Offside, men som jag inte tror skulle påverka folk nämnvärt. Men det jag kom på var, för ett sånt exempel skulle vara att, kunna exempel att jag gör den fullständiga djupdykningen i konstgräsdjungeln och går till botten med ett stort reportage och verkligen tar ett brottagrepp på konstgräsets effekter.
Ja. Jag hade inte blivit förbannad.
Nej, du hade inte gillat det.
Jag hade känt att, kan det lyfta?
Ja, det hade du frågat lite försiktigt. Ja. Men det är kanske inte något jag brinner för själv heller. Ja. Det ska väl vara något också som jag också, det finns ett frö av att jag ändå vill skriva.
Ja, något
som det. Jag tänkte... men det här, jag får inte in alla ben här. Men det skulle till exempel kunna vara ett reportage om Mikko Albornoz.
Mm.
Som ju nästan inte finns idag i svenskt medvetande. Men han finns. Mm. Han spelar fotboll, och han spelar fotboll i Bundesliga. Ganska hög nivå. Det blev väl bekvämt för förbund i och med att han bytte landslag till Chile. Så blev det där inte en fråga helt enkelt, som det blev kanske med Alexander Gernt. Den skulle kunna vara, det vet jag inte om du skulle stoppa mig från att göra, och det skulle bygga på att man får prata med Albornoz själv och andra personer också och ta sitt avstamp i hela den händelsen som var, som ledde till att han blev dömd och sen lämna Sverige.
Mm.
Och där skulle ju få mycket reaktioner, vet du, för att man skulle direkt få på sig att man skulle ta honom i försvar.
Mm.
Det är ju inte intresserad av att göra. Däremot så är jag ju intresserad som journalist att undersöka, är det här ett reservat inom fotbollen? Att man är, alltså hur mycket är moral och hur mycket är ren juridik? För det är ganska länge sedan han tog sitt straff, så att säga.
Mm.
Men har vi andra regler inom fotbollen på hur man förväntas vara? Och hur länge ska man leva med? Det är bara en intressant utgångspunkt från att undersöka någonting. Mm. Men skulle väl kanske dra mig lite ändå, för att jag vet att jag ändå skulle få väldigt mycket på mig om att jag borde inte ge utrymme åt den här personen. Nej. Kanske eller någonting. Där har man ju det benet att det i alla fall skulle kunna vara reaktioner. Men jag tror du skulle också kunna vara lite intresserad av själva ämnet.
Absolut.
Så jag uppfyller ju inte alla kriterier där.
Ja.
En grej som jag tänkte på, där det också kanske finns som skulle kunna leda till reaktioner, är, det här blir lite konstigt, för vi har ju inte den här typen av åsikter i Offside egentligen. Så det här kanske är mer för podd. Vi har ju inte riktigt den här vi skriver långa debattinlägg.
Men eftersom inte jag läste så kan du
göra vad jag vill.
Gör vad du vill.
Ja. Där är det ju lätt att vara effektsökande. Jag läste intervju med Alex Schulman i DN i helgen som pratade mycket om att en krönika kan inte vara nyanserad, sa han. Och så talade han om att man offrar sig för debatten. Han har en poäng, men jag håller inte riktigt med om att en krönika inte kan vara nyanserad. Mm. Det finns också något lite slappt i det där med att offra sig för debatten, och det kan också vara en ursäkt för att bara vara elak eller att man inte kan föra ett resonemang på ett lite högre nivå, tycker jag. Så enkelt
eller
kan man inte säga.
För att sitta i en bra förhandlingssituation nästa gång man ska skriva ett nytt kontrakt med Expressen.
Mm.
Ja, genererar man mycket läsning och mycket klick så...
Ja, men där är det ju ingen konst om man vill skriva en kontroversiell krönika. Marcus Rosenberg är en skam för svensk fotboll är ju en rubrik som kanske hade fått en och annan att klicka. För det första tycker jag ju inte det. Men det skulle jag kunna säga, jag offrar mig för debatten. Vi bör ha den här debatten. Eller att därför är konstgräs räddningen för svensk fotboll. Skulle också kanske, eller skrota 51%-regeln. Det är bara välja något om man då skulle dra ut, jag offrar mig för debatten och för den här. Men det tycker jag ju inte. Däremot har jag ju funderat ibland om jag skulle ha... Jag hade ju mycket tankar när jag skrev om damlandslaget i somras. Och det här, och där kanske vi kan ägna en hel podd åt någon gång om varför intresset inte är större i vardagen och inte bara samma mästerskap, och vad det är med sporten som gör att folk jämför och sådär hela tiden. Men där en grej som jag har tänkt på, det tycker jag inte för att jag tror att det är praktiskt omöjligt, men jag har funderat på, för när jag har sett futsal och sådär till exempel, så upplever jag att det var mycket mindre skillnad däremellan. Och jag tyckte att det var så konstigt det här med målvakterna många gånger. Att är man inte onormalt lång så har man problem att täcka målet. Och en del når inte upp till ribban. Och att det finns något i grunden konstigt med det. Och orättvist. Så då liksom bara så här tankexperimentet då. Mindre mål och mindre plan. 9 mot 9 istället för 11 mot 11 i damfotboll. Hade nog gett en del reaktioner. Och det tror jag inte är tekniskt möjligt, och jag vet inte ens om det är rätt att göra det för att, jag tror inte det går att genomföra ens om man skulle vilja. Det är för sent liksom. Men det där tycker jag ju fortfarande alltjämt är konstigt, med att de har ett mål som de inte ibland, om man inte är ovanligt lång, har chansen att täcka ända upp. Det är något i grunden liksom fel med det, orättvist. Och eftersom det finns många andra sporter där det är olika förutsättningar, med om det är störtlopp med längre nerifrån, eller häckarna är lite kortare på 100 meter häck damer än 110 meter häck herrar, eller vad det kan vara. En fotbollsplan är ju så stor. En handbollsplan går att täcka på ett annat sätt, eller en hockeyrink eller sådär. Men att det kanske fanns det något där från början och ge sig in där skulle kanske gett en del reaktioner. Men jag vet inte om du hade stoppat mig.
Jag tror inte det.
Nej.
Jag är tillåtande.
Ja. Och längre kommer jag väl egentligen inte i de här exemplen. Jag tycker inte att jag hittar något riktigt som verkligen uppfyller alla dina kriterier.
Du har ändå tänkt efter här, Johan. Bra, du har tagit det på allvar. Jag har varit lite mer extrem, tror jag.
Ja.
Och den första punkten jag har, den påminner om det här att man offrar sig för debatten. Alex Schulman-exemplet då. Och då skulle jag ha skrivit, när du var hemma, en lång text som på något sätt drev tesen förbjud tifon i svensk fotboll.
Ja.
Den hade du också väckt.
Ja, den hade jag velat stoppa spontant.
Inte bengaler ska förbjudas, men tifon. Och så kan man ta upp lite lösa förklaringar till detta. Som att folk ser ju för fan inte när spelarna kommer in på planen. Hur kul är det för alla dem? Det är inte alla som står bakom, vill stå bakom en sån stort jävla skynke. Vem tänker på miljön? Vad händer med de där banderollerna efter matcherna? Färgerna som man använder, hur giftiga är de egentligen? Vad tror du? Har du lyft eller?
Ja, jag tror ju inte att det finns ett korn av att du tycker så här på riktigt. Nej. Tar ner det ganska ordentligt.
Ja, precis. Men en annan sak som jag skulle kunna publicera hade varit att jag hade smyget in en liten speltipssida i tidningen.
Ja, det hade ju varit spännande. Gud.
Fast utan att jag kopplat till ett spelbolag. Alltså. Inte det. Men mest för att det är kul med betting. Jag är intresserad av åtsättning.
Ja, jag tror det har varit lätt att attackera dig. Oavsett om du inte kopplar dig till ett särskilt spelbolag. Uh-huh. Med folk som gav dig mycket ryggdunkningar uh-huh. och för spelstopp. Och så dyker upp. Det är också något så otroligt märkligt med vår långa pressläggning. Att du skulle behöva rikta dig till matcher som ligger kanske en månad fram i tiden. Uh-huh. Håll utkik efter det här. Kan vara intressanta odds på kryss. Det blir ganska svaga tips.
Ja, den hade du definitivt inte lyft.
Den hade jag stoppat med alla mina maktmedel.
Ja, den sista är väl den som är lite allvarlig av de här. jag hade skrivit en text, ett reportage, där jag hade undersökt intresset och möjligheterna för att de svenska klubbar som ondgör sig över konstgräs i Allsvenskan, de klubbarna ska också ansvara för att tillsammans finansiera typ då konstgräset på Tele2 Arena. Att inte det ska finnas.
Ja, du menar att de finansierar en gräsplan?
Precis. Ja. Detta har ju börjat då diskuteras i Holland och så, där de stora klubbarna ska gå in och stötta de mindre klubbarna, för de vill få bort konstgräset från Eredivisie.
Det är ju inte riktigt bara mindre klubbar dock. Det känns ju väldigt märkligt att Falkenberg kommer upp nu. Ja, pungar det upp då för det här att Hammarby och Djurgården ska kunna spela på gräs då, Falkenberg?
Ja, precis. Men, och då kan man ju sen då leka med exempel när man utvecklar den här texten. Så det kan ju vara så att det är de rika klubbarna, MFF med sin stora, stora pengasäck. De kanske ska gå in och hjälpa de mindre klubbarna och så i fallande skala utifrån hur mycket de omsätter och vinst man gör och sådär. AIK kan också hjälpa till och sådär. Och även de supporterna som är som faktiskt, får man säga, någon jävla LP-skiva som har hackat. Som hela tiden ondgör sig över det här plastamäget och det här. Att de också måste chippa in, de måste swisha. Håller man på att gnälla över det här verkligheten så får man också bidra till att det ska bli någon förändring.
Mm.
Vad tror du?
Det finns ju någon spännande tanke i det. Så långt kan jag ju sträcka mig. Men det finns ju ett problem i att det förutsätter lite att rika klubbar spelar på gräs och fattiga på konstgräs. Mm. Och så är det ju inte riktigt. Det dyker ju upp lite varstans.
Nej,
så jag tror att du får svårt med modellen och få med folk på det.
Omslaget någonting så.
Det är väldigt spännande. AIK spelar på gräs och AIKs supportrar skulle reagera att de ska pröjsa Hammarby och Djurgården till exempel. om du börjar där.
Nej, jag har inte tänkt igenom det. Det var på i det stadiet.
Och då skulle du skriver ändå den här. Du har inte tänkt igenom, men skriver så långt du har kommit. Och sen förväntas jag då läs Anders Bengtsson då. Intressant. Läsvärt.
Team Bengtsson.
Team Bengtsson.
Nej. Som du säger så, och som ni också hör, så är det bra att vi har lite diskussioner här ibland innan våra publiceringar. Det har blivit lite återkommande här under hösten att vi har refererat till Der Spiegel. Men nu är ju Der Spiegel ute i hetluften igen och har då varit ledande i de nya Football Leaks-berättelserna. Då som vi också pratar om Football Leaks, som är fotbollens motsvarighet till Wikileaks får man säga, för att förenkla det lite så.
Mm. Information som högdjur inom fotbollsvärlden inte vill ska komma allmänheten till känna.
Exakt så.
Mm.
Och nu då det senaste som är ju en pågående publicering som
Thomas Mattsson skulle ha sagt. Ja, därför kan vi inte uttala oss.
Det började ju lite i helgen och sen så är det nu måndag, tisdag, onsdag, torsdag, så kommer det en del varje dag. Och inledningsvis har det ju handlat om Manchester City framförallt. Där det har varit lite grann den här smutsiga vägen som klubben faktiskt verkar ha tagit mot sina framgångar idag och några år tillbaka. Hur Abu Dhabi-pengarna har injicerats, egentligen nästan tvättats och sen kommit då klubben till gagn på sätt som inte egentligen är tillåtna. Med också, ska man säga, UEFAs goda minne.
Mm.
Där de har suttit i möte, det är inte bara med City utan med PSG, och sett mellan fingrarna för att de här är så viktiga för UEFAs kapitalistiska framtid och sådana här saker.
Ja.
Och måste säga att det är ju otroligt genomarbetat. Alltid när Der Spiegel, vi har pratat om deras otroliga krav på sig själva när de publicerar sådana här saker. De har sina jurister och jättemånga erfarna.
Ja, de behöver inte säga så ofta, här blev det lite fel.
Nej, precis. En rättelse hade de väl haft, som vi pratade om under alla år.
Ja, den ska ju vara historisk.
Ja, precis. Och man sitter ju då när man ser de här komma upp på sina sociala medier, man klickar på dem och sen så ser man, okej, det var en rätt lång text. Jag tar den lite senare så när jag kommer hem ikväll och nattat barnen och sådär. Då kan jag läsa igenom det här. Och jag hamnade i en sån sits igår kväll där jag just gjorde det. Jag tänkte, nu ska jag läsa vad som har kommit ut än så länge. Det känns som att det ingår lite grann i ens yrke att göra de här sakerna. Och man klickar på det. Samtidigt så klickar man på det med lite ambivalens. Sådär. Jag känner att nu får jag rycka tag i mig och peppa upp mig och åka igenom det här.
Mm.
Och det är ju lite så att de här sakerna, vad det handlar om City och vad det handlar om PSG, de här, ska man säga, för att förenkla liksom oljepengarna som har gjort att klubbarna plötsligt är dominanta i sina respektive länder.
Mm. Också vad vi är beredda att blunda för att få se toppfotboll.
Precis. Det är ju saker som har diskuterats och som har varit kända mer eller mindre, men man har aldrig riktigt liksom fått belägg för det. Det har dementerats från deras håll givetvis flera gånger och så. Det har funnits antydningar till det, men nu kommer det spegla ut med lite mer konkretion bakom de här sakerna. Och känner, detta är ju spännande. Men ändå så läser man det med så, ja, den här så kallade ambivalensen.
Ja, du kan väl säga så här att du läser lite av plikt.
Lite av plikt.
Hade du inte haft det jobbet och bara varit en vanlig Liverpool-supporter så hade du kanske inte tagit upp den efter att du hade nattat barnen.
Nej.
Då hade du tagit upp några gammal Ian Rush-klipp istället.
Mycket möjligt. Lite som härlig kväll. Ja. Fan, kanske ska jag kväll. I alla fall så det ingår i hela det här, den här lite avmätta känslan man har inför att läsa den här typen av texter. Också vetskapen om att ingenting kommer att hända. Det är ju det som är kanske den stora grejen. Här man vet att så, jävlar, detta är ju Watergate-material. Detta kommer ju innebära att City kommer att degraderas. Eller att det kommer innebära att de blir helt avstängda från och med imorgon av UEFA i Champions League. De kommer inte spela nästa match. Jävlar! Bara för Liverpool. Men,
ja.
Nej, men så, man vet ingenting kommer att hända. Det är ju det man vet också. Det är ju det som,
ja, att det är långsamt,
som bidrar till den här tröttheten man har när man läser det.
Och att det långsamt har flyttats ditåt. Att man blir lite mer medveten för varje år som går. Och som kanske också kan vara till Der Spiegels nackdel. Det här är egentligen en princip som man ska verkligen lyfta på hatten för det här. Det är ett jävla jobb att göra, att kunna göra de här publiceringarna och komma med belägg för saker. För det är kanske en vanlig invändning här. Jag upplever kanske inte att det här är den stora snacksen bland allmänt fotbollsintresserade. Det är nog alltjämt sista omgången i Allsvenskan till helgen som dominerar. Eller ens favoritlag i Europa eller vad det nu kan vara. De som pratar om det tror jag är ganska få ändå. Eller som faktiskt har läst i Sverige ens en gång. Den här Der Spiegel-texten
man
som
åker är
på engelska. Ja. Och så tänker man kanske just då att ja, men, vet att det här är lite ruttet. Mm. Liksom så här, det visste vi väl redan. Det är ju lite att göra ner Der Spiegels. Det påminner kanske, det är något helt annat, men det kanske är ändå lite samma princip när, låt säga, Disco Kristoffersson avslöjar en svensk startelva inför, det känns som ett dåligt exempel, starten, man gör knappt det längre, men låt oss säga att vi tar det som exempel, inför en viktig landskamp och sen säger folk, ja men det är de namn jag hade gissat också, det var väl ingenting, nej, men han kan ju belägga det.
Ja.
Han har gjort ett jobb här. Och det är lite samma princip här ändå, att ja visst, du kan ha en känsla av att det inte går riktigt schysst till, men de här har gjort ett jävla jobb med att kunna belägga det. Det är en rätt avgörande skillnad. Men jag tror just det, som du nämner, att många som följer det intellektuellt och djupt inne vet någonstans att det här är inte det mest sunda klimatet jag rör mig i, där mina favoritlag spelar. Men att man är beredd att blunda för det mesta, vilket gör att man blir lite avtrubbad helt enkelt inför och får svårt att värdera. Vad är det som kan få mig över gränsen och säga adjöss till absoluta elitfotbollen. Jag tror gränsen går ännu längre fram, för den flyttas fram liksom hela tiden. Du har ju också ett lag att följa som är, där finns det ju känslor inblandade som du inte riktigt styr över. Det skulle ju vara egentligen mer press på mig att kunna säga att men, nu har jag läst i Spiegel här och det är mycket som jag liksom har anat sådär, men här är belägg för vissa saker. Nu har det varit lättare egentligen att ställa krav på mig att nu ska inte jag se en match till Champions League eller med City eller PSG eller vad det kan vara. Och det kanske jag inte hade gjort. Det är svårt att du hånar ju mig ändå för att jag inte ser så mycket, men det händer ju att jag tittar. Men då är det väl också lite kopplat med till det jobb jag har. Hade jag bara varit allmänt lite sportintresserad och jobbat med något annat så kanske det har varit lättare. Och nu känner jag ändå att jag måste hålla koll på lagen och sådär.
För... Ja, du kollat på Ray Parlors 5 snyggaste mål.
Ja, kanske det. Ja, också en bra kväll. Så det tror jag kan spela lite roll, att folk liksom redan tror sig veta. Men det är ändå match på lördag och det är toppmöte. Och fan vad spännande det ska bli. Och sen så kan vi bekymra oss lite däremellan. Men att det krävs... någonting ännu mer. Det krävs ett Alan Kurdi-ögonblick.
Ja.
Alltså, magstarkt kanske, men som Syrienkriget och som pågår länge och mannen på gatan har lite svårt att ta in vad det är som pågår och orkar inte riktigt. Man märker på nyheten att det bombas och usch, jag vill inte jag höra om. Men så, det var ju det som Grotesco byggde upp sin förnämliga flyktingmusikal på. Just bilden då på den här lille pojken, Alan Kurdi, som har flytt krig över hav och drunknar och spolas i land på en strand. Och där tas den här ikoniska bilden då. Här blev bilden symbolen som fick kanske Nisse Nilsson i Hökarängen och säga nog. Nu börjar vi skramla pengar, hela Sverige skramlar. Att det krävs liksom ett sånt, en bild eller ett ögonblick för om man kopplar det här till fotbollen och skumma pengar och Sheikh Mansour och så, att det skulle krävas någonting som får Premier League-svenskarna och säga nog. Nu har jag sett min sista City-match. Någonting som Sheikh Mansour gör kanske.
Ja, jag står här och funderar, Johan, och jag tänker så att det måste ju vara så jävla starkt på något sätt. Och jag tänker, om vi tar Sheikh Mansour som då symbolen för någon som håller på att förstöra fotbollen genom de tillvägagångssätten som kanske har varit då i City.
Jag ska inte säga att det blir elakt mot Sheikh Mansour, men de är ju många inblandade här. Ja. Men låt säga att vi tar honom som exempel.
Vi tar, kommer snart en stämning från Abu Dhabi-gruppen.
Ja.
Det har redan inte ut riktigt.
Nej, ansvarig utgivare.
Ja. Ja, precis.
Men många kanske blir team offside.
Ja, det är det vi vill ha i alla fall. Ja, men vi säger så. Sheikh Mansour fångas på bild då när han är på Gavlevallen.
Ja.
Han är där i Gävle en höstig dag. Det är lite dimmigt, men kameran, Expressen utsände fotograf som har legat och lurat bakom rad 7 fångar en bild där han står där på läktaren och tittar ut över konstgräset. Och har en mapp som också zoomas in. Det blir en inzoomad bild, det är så här inringat så i tidningen.
Mm. Röd ring runt.
Röd ring. Och vet du vad det står på den mappen då?
Nej.
Det står Mission Destroy Gävle IF.
Ja. Det är ju att dra det ganska långt. Det skulle då symbolisera då den här strävsamma svenska föreningen som låt dem gneta på. De åker ut nu. Liksom svensk fotbollsmylla.
Mm. Och då är det ju andra lagsupportrar som kan i helvete heller, jävla ändå stått för någonting som symboliserar svensk fotboll. Visst är det du sa, att de har krigat på med låga, små förutsättningar. Och fan, Pelle Olsson, han gjorde ändå under där och det är svårt att hata dem. Men sen så kommer det
attackerar
då.
Attackerar du Gävle, attackerar du även oss, säger järnkaminerna.
Precis. SFSU går ut också.
Ja, men du nämnde ju något där. Alltså, jag tror vi kan hitta bättre ställen än Gävle. Du har ju plastamög.
Det är ju det.
Så man måste... Team Sheikh Mansour. Död åt konstgräset.
Ja, just det. Så det är faktiskt intressant så. Vilken klubb då?
Men Gävle heller inte bästa, även om man kan beundra det Pelle gjorde och alla, de var liksom någon slags överlevare. Så går det att hitta ännu mer fotbollsmylla. Alltså, Åtvidaberg, Degerfors.
Ja, det är bra.
Men där har vi ju fotbollskultur att jobba med.
Ja.
Strandvallen.
Jag skulle faktiskt säga så att Halmstads bollklubb är ändå en klubb som jag tror många sympatiserar med lite så som ett andra tredje. Man känner ändå att de är inte riktigt, riktigt rival. Nu kommer Halmstad BK och Halmia supportar höra av sig. Säkert är lite arga. Klart som fan, det är rivaler. Men ändå så där de närmsta, Falkenberg så lite norrut. Vi har Helsingborg lite söderut. Österut så är liksom så Öster, Jönköping.
Mycket fotbollskultur i den gamla Örjan.
Ja, precis. Pittoreska gamla arenan.
Nissan. Liksom.
Våfflorna.
Mm.
Det är ändå lite Texas har varit sympatisk.
Mm.
Det finns någonting där, Tom Prahls kopplingar och lite här Roy Hodgson.
Kanske också att det inte går så bra nu. Eller?
Precis. De så Halmstad BK, kanske det där, om Sheikh Mansour står där.
Vi var
Mission Destroy HBK.
Ja.
Vi var förstugan.
Varför vill han förstöra HBK? Det är lite oklart.
Ja.
Men det skulle ändå kunna få då att solidariskt att man går ut att...
Nu skiter vi i City. Detta är för jävligt alltså.
Det är lite de skulle behöva få med sig då. Att det är ju rätt många allsvenska. Säg att allsvenska eller superrätta supportrar runt i hela Sverige sluter upp bakom Halmstad. Attackerar du Halmstad, attackerar du även oss.
Mm.
Det är ju många där som redan har ganska mycket dåliga tankar om lag som City.
Ja.
Och som gör en poäng av att de inte
följer. Det är den stora massan också. Det är ju
precis.
Vi som sitter och kollar på Champions League. Jag kommer också, nej, jag vägrar. Jag säger upp mitt abonnemang på Viasat.
Team Halmstad. Ja, det har vi kanske. Jag tänker också att man gör något riktigt sådär. Något som inte är, det är ju ganska extremt att förstöra en fotbollsklubb. Men något som är...
Destroy Halmstad BK.
Ja, vi gör honom verkligen till en bondskurk här. Men att jag tänker att han gör något som inte egentligen får så stor effekt, men som symboliserar den ultimata girigheten. Han kommer med sina miljarder och på sättet som han har enligt vissa förstört toppfotbollen på. Så syns han kanske på Ljungskile, som många minns och ändå kanske känner lite för. Och tar en liten, han skäl ur jullotteriets kassa.
Han fångas på bilden.
Ja, precis. Han tar liksom en 20-lapp därifrån.
Man ser det är som en Göran Pär som fångades på bilden till små godis.
Ja, precis. Mozartkulor.
Ja, just det.
Att liksom symbolen att så här, till och med han behöver inte ett öre mer i den här världen. Men Ljungskiles jul, finns det något mer föreningslivsaktigt? Ja, så det skulle kanske kunna få en och annan att och gå resa sig som en man och säga nog. Men Tjeckmansor är ju bara en. Vi har ju några andra. Vi kan ju tänka oss UEFA-bossen Seferin.
Ja, just det.
Som ju har kanske lite mer effekt över... Jag menar, Tjeckmansor kan ju inte... han har kanske medel att förstöra Halmstad om han vill.
Det är klart
han har. men han har nog inget riktigt intresse av det. Nej. Men säg att Seferin, som är UEFA-boss och som har ett finger med i spelet över Europacup-spel och så. Mm. De gör en analys av att vi vill ha med fler länder på längre fram i turneringarna vill att det ska gälla samma överallt och de drivs igenom i slutna möten att det kommer att gå ut riktlinjer att vill man vara med i Europacuperna framöver så måste man skrota 51% regeln. Vi behöver få in möjlighet för utländska investerare att kunna bygga upp större apparater kring även klubbar i Skandinavien. Ja. Och så tar man Sverige som exempel och det läcker ett dokument.
Ja, precis. Football Leaks läcker. Der Spiegel kom ut med uppgifter om att oj, detta är inte... Det finns vissa länder, vissa ligor som kommer drabbas oerhört hårt av detta som Seferin. Och Swedish FA president Karl-Åke.
Ja, det kanske till och med är SEF där. Men liksom, det skulle vara oerhört skräll om Svante Samuelsson som ju gillar på många sätt. Ja. Men om man tänker att det är två bilder där. Ett på ett läckt dokument där Seferin förklarar att all Swedish football clubs must...
destroy the 51%
det är roligt för de är alltid invecklade med dokument men här skulle vara otroligt enkelt bondskurk
destroy
to hell with the 51% rule men den ena det är en sån här split screen med två bilder det är dokumentet där man ser att det här kommer ske och det andra är en selfie som Seferin själv har tagit på Instagram tillsammans med nytillträdde sportchefen Svante Samuelsson där de signerar kontraktet att så här kommer det bli leende.
Ja, och
det
sen,
skulle ju...
Ja, och sen följs det upp med några dagar senare då, när hela fotbollssverige kokar. Vad är detta alltså? Så följs det upp med att det kommer ut ytterligare, nu är Expressen fotograf igen som ligger och lurar i häckarna i Solna. Seferin kommer ut från förbundets kansli och gör V-tecknet.
Mm.
Och ler lite. Lite hånfullt.
Mission complete.
Och hoppar in i limousin.
Ja, där har vi någonting. Ja,
det hade ju fått också många att tappa helt och hållet engagemanget för europeisk toppfotboll.
Ja, och startat ett annat typ av engagemang.
Ja.
Men jag har ju också ett mer, kanske ett reellt exempel. Nu rör vi oss i ganska extrema tankemiljöer här. Men om man tar, VM i Qatar.
Ja.
Som ju faktiskt är någon slags pågående diskussion ändå om det borde spelas där. Mm. Nästa VM då helt enkelt.
Ja, det kommer till Infantino nu tänker du.
Ja, Infantino. Ja. Ja, vad det Hultman sa? Han gillade Infantino. Han ville, som ja, Infantino säger, ta fotbollen tillbaka till FIFA. Nästa bild, Infantino står och hånglar med Trump i Vita hus.
Ja, han sa det och det bubblade i min mage för jag var så jävla kass i magen för den här riktigt dåliga pressmaten som man fick köpa.
Och du hade en strid i det då, du hade redan tagit den och det var om FIFAs dåliga käk.
Och han stod försvara den först och sen stod han försvara Infantino.
Ja. Men han som högsta representant för FIFA och FIFA ska arrangera fotbolls-VM i Qatar som alla känner till. Och det är, vi har varit där och skrivit om arbetsförutsättningar och problematik kring detta. Mm. Och kanske under slavliknande former. Det har många andra medier varit också. Och då nämns det. Också om mänskliga rättigheter och så vidare om VM borde gå i Qatar. Men i nuläget finns det väl inget som talar för att det inte kommer att bli så. Mm. Snart så trummar det igång ett VM-kval och då är det plötsligt ett ryggen mot väggen-läge för Jan Andersson och då är det där vi kommer att fokusera på. Mm. Sen kommer vi skriva våra artiklar om att det är problematiskt att det går i Qatar ändå men att sen kommer det ändå dras igång där. Men där har man ju ändå något, det är en viss typ av pågående diskussion, borde det gå i Qatar. Så där, om Infantino skulle fångas på en bild med att göra någonting som skulle kunna få liksom Karl-Erik att säga, jag har ingen val nu. Jag måste säga att så här, Sverige kommer inte delta i det här kvalspelet.
Nej.
Så han är kanske i Qatar på inspektionsresa. Sitter i en jeep.
Han är uppe en sån där safari-jeep.
Och så är det kanske, kan det vara barnarbetare runt om?
Ja, jag tänker för att det ska vara, vi är extrema här, våra... Det pratas om de här konstgjorda molnen som ska tillverkas för att man ska förhindra att det ska bli för hett när matcherna ska spelas, som ska ligga som en liten filt mellan solen och planen.
Någon kemisk skandal?
Ja. Ja.
Någon gas?
De testar dem när Infantino är där och det blir en sån jävla explosion. Kommer ni ihåg den bilden som syntes? Den snurrade runt rätt mycket här när de riktiga bränderna i Kalifornien nu, ganska nyligen i USA. Och det fanns en bild som spreds rätt frekvent på en kille som står på en golfbana, ska precis putta på typ åttonde hålet, och så bakom honom så är det världens jävla eldflammor.
Just det, men han hade birdie
i huvudet. Han hade birdie i huvudet. Ja. Lite liknande här, att det är en jätteexplosion i bakgrunden på den här bilden som fångar Expressens fotografer där igen. Fan, han gör bar jobb. Jag var fotograf. Alltså.
Klädde på Gavlevallen, han är i våffelstugan, han är i Solna, han är i Katar.
Ja, Thomas Mattsson måste ge honom riktigt bra pris. Ja. Alltså. I alla fall, bilden fångar honom, han sitter i den här öppna jeepen, cigarr i munnen. Lite pampigt så. Det sitter några barnarbetare. Då måste ju Karl-Erik till och med agera.
Ja, det vill ju till att det inte är en olyckshändelse bara, utan att det är någon form av något form av kemiskt medel som de visste var farligt.
Eller det räcker inte med att han fångas på en bild cigarr och det bara sitter lite barnarbetare.
Jo, om man inte bryr sig. Det kan ju vara en rasolycka eller vad som helst. Det skulle nog räcka med att det behöver inte vara barnarbetare. Det kan vara gästarbetare som man vet redan tjänar uselt med pengar. Och att man ser att någon av dem lider på bild. Mm. Om han samtidigt gör något som signalerar något helt annat. Till exempel att han står och puttar då. Fast alltså bildligt talat.
Står och kickar med en boll.
Ja, precis. Eller han står och ler tillsammans med någon. Och så bakom så ser man hur någon kläms till döds. Eller någonting sånt.
Ja, det är ju magstarkt.
Då har ju inte Karl-Erik något val än att säga att nog. Sverige kan inte vara med i något kvalspel som tar oss till ett sånt här mästerskap. Mm. Absolut inte. Mm. Men folk kanske fortfarande kommer titta på City. Då kanske Sheik klarar sig.
Nu har vi ju varit lite väl skämtsamma här. Men det finns ju någonting här. Men vi har nämnt Karl-Erik nu några gånger. Med tanke på det som vi började prata om här. Med Football Leaks och senaste uppgifterna om UEFA. Det är ju Seferins bord detta landar på. De här sakerna. Hur man ska hantera detta nu. Även om detta har hänt för några år sedan. Och kanske varit en pågående sak under flera år. Nu är ju Karl-Erik så pass högt upp inom UEFA. Så att detta landar även på hans bord.
Mm.
Så han ska ju inte förvänta sig att inte han ska få några frågor. Hur ska man agera nu? Kan man blunda för det här? Detta kan ju vara preskriptionstiden på sådana här saker i UEFA.
Ja, och grunden här är väl att det finns något lite deppigt i att man kan presentera sådana här uppgifter som kommer nu och man kan tycka att svinigt, men saker bara rullar vidare. Och inget talar för att det inte kommer bli så den här gången också. Även om det är då en pågående publicering.
Ja, Johan, det är hög tid för oss att lämna källaren och gå upp för att slutföra det som är det sista arbetet här med årets sista nummer som vi skickat i tryck om en vecka.
Har du något hemligt jobb där i som kommer få mig, som jag inte känner till och som kommer få mig att trilla av stolen av ilska?
Ja, det är ju det där förbjud tifo.
Ja, det, jobbet det blir intressant hur du ska roda den i
hand. Vi ska säga det att vi har gjort detta avsnitt i samarbete med Football Manager 2019, världens mest avancerade fotbollssimulator. Den nya versionen introducerar många nya funktioner, inklusive VAR och mållinjeteknik, och har nu officiell licens för Bundesliga. Alla 36 lag från Bundesliga och Schweizer Bundesliga är fullt licensierade. Om du är helt ny till Football Manager så kan du lära känna spelet med en förbättrad interaktiv tutorial som introducerar dig för grunderna med att vara en Football Manager. Football Manager 2019 finns ute till PC och Mac, och nu kan du också vinna ett exemplar av spelet genom att gå in på offside.org/offsidesnack för att tävla om detta.
Veckans podd också tillsammans med Halebop, som för 9:e gången på 11 år kammat hem titeln Sveriges nöjdaste privatkunder i mobiltelefoni. Och Halebop vill också berätta här att de kliver in som partner till Offside efter att vi berättade om spelstopp. Halebop vill bidra och vara med till att vi kan fortsätta ge både läsare och lyssnare schysst och oberoende journalistik.
Ja, och med det som du sa där, så vi ska ju inte bli upprepande på det sättet här, men vi vill fortsätta att tacka för alla. Det är fortfarande många som hör av sig, mejl och på andra sätt, och tacka oss för vårt beslut om att förbjuda spelbolag i Offsides alla kanaler då, under det som heter Spelstopp. Vill man läsa mer om detta så kan man ju läsa det på offside.org/spelstopp om man vill se. Det finns ju sätt där man kan stötta oss till detta, och det är vi oerhört tacksamma för.
Så är det. Nu har vi inte nämnt här när vi började i det allsvenska rafflet. Kanske vår käpphäst för den här höften som vi har engagerat oss så mycket i utanför podden. Spänningen kring sträcken i Superettan.
Ja.
Guys tog en poäng mot Öster igår som gör att de just nu är precis över. Ska ner och möta Falkenberg. Där kommer det bli väldigt spännande. Det var ju intressant också det här med, inte om du såg det, men att om det var en liten minisykning från Östers sida, men att de vägrade då spela i bortaställ. Guy spelade i vitt trots att de var hemmalag. Mm. De ville att Öster skulle spela i sitt bortaställe eftersom en av bröderna VD är färgblind. Mm. Rött och grönt blir problematiskt. Så de frågade då, kan ni tänka er att spela i ert andra ställe Öster så kan vi spela i grönsvart hemma som vi ju helst vill göra. Öster utnyttjar då sin rätt att säga nej. Det tycker jag var väldigt spännande.
Ja, det är fascinerande.
Ja, tränaren Gärdler säger att vi känner att rött är Östers färg. Ja, alla vet att rött är Östers färg. Nu är allt om Östers IF trycker på avföljarknappen här igen. Men att det fanns någonting där som var spännande. Gais ska ändå säga, ja, ni har ju den rätten. Men ni kan inte tänka er att vara lite schyssta här. Vi kan inte spela grönsvart. Nej, vi väljer att använda rätten och säga nej här.
Ja, och jag tror att VD satt ju på bänken hela matchen. Han kommit in.
Nej, det fanns någonting där också. Spännande lär det bli i helgen, både i Superettan och i kval under dem och såklart i Allsvenskan. Jag kommer att tänka på att kanske gå ut med den här ögonblicksbilden när du pratade om Halmstad och vi pratade om att det är fint med mikroperspektivet. Med, det var ju länge sedan Kalmar var ett guldlag, men de vann ju 2008 och då säkrade de det just till Halmstad. Och då var det livat inne på Örjan, men jag har så stark minnesbild av de här fåtaliga KFF-arna som också är så nyktra nog och går ut därifrån och sjunger glatt för sig själva när det är säkrat. Vi kommer aldrig med i vinna SM-guld. Heja KFF! Vi kommer aldrig med i vinna SM-guld. Heja KFF! Underbart tycker jag och träffande. Ta hand om er!